ditt budskap ska få gå ut till dem, gå in i deras hjärtan och bara börja bära frukt där. I Jesu namn. Amen. Amen. Hej. Jag heter Maurits, kallas för Masse, fast jag något skede av livet försöker bli av med det, men det liksom förföljde en som något som klängde sig fast där. Jag vill bara se på er lite. Ni är jättefina. Och jag hoppas att ni var och en vet att ni är värdefulla. Att just du och du och du och du, att ni är värdefulla. Bra. Ska komma ihåg var jag är och vad jag ska prata om. Där. Oroa er inte och var inte rädda. Och nu då vi har Stefan här, så man blir så full av nostalgi. Så nu ska vi göra en sak. Nu Stefan. Allihopa, ta ett djupt andetag. Bra. Nu är ni där exakt där jag vill ha er. Bra. Jag fick ett budskap i början på det här året. Ett budskap som jag tror är från Gud och hoppas innerligt att det är. Fick det i början på året. Men först nu verkar det vara dags att dela det. Och om man tittar på världen idag så kanske det är just exakt tid också för att dela det. Jag är själv utnämnd expert inom det här området. Men jag är lite expert på fel sätt. Jag är jättebra på att oroa mig. Jag är jättebra på att vara rädd. Och så idag så predikar jag kanske till och med mer åt mig själv än vad jag predikar åt er här idag. Men jag tror att det här är ett livsviktigt budskap och att vi måste ta det här till oss. Och jag hoppas att det är idag som du kan ta det här till dig. Och inte bara lyssna och men att du faktiskt kan ta det till ditt hjärta idag. Och det här är något som kan vara lite svårt att förmedla. Det kan vara svårt att förstå. Så vi hoppas att Gud är med här idag och han riktigt är med och hjälper till och knådar in det och låter det gå fram i våra hjärtan. Så vi kör på. Vi läser från Lukas evangeliet 12, kapitel 12 och vers 22 och framåt. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Jag tror idag ska man kunna lägga till elräkningen och bostadslånet i det där. Men se på korparna, det varken sår eller skördar. Det har varken förråd eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Här behöver vi förstå att Gud bryr sig om oss. Ibland kan vi kanske ha svårt att tro det. Då vi tittar på vårt eget liv eller på världen eller på andras liv. Vi kan ha svårt att tro och våga tro och förstå att Gud faktiskt bryr sig om oss. Men han gör det, och det är en sak du behöver förstå här idag. Hoppas jag, innan du går ut härifrån. Och sen frågar Jesus här, eller han frågar oss: varför bekymrar ni er då? Det här är en bra sak att stanna upp vid. Och faktiskt, Jesus frågar dig en sak här. Varför bekymrar du dig? Och det här är något jag vet att psykologer gör i samtal. De frågar varför. Om någon är rädd eller stressad eller har trauma eller är orolig eller gör någonting. Så frågar, men vad är det du är rädd för? Och det är jätteviktigt att kunna svara på den här frågan. Är du orolig? Är du rädd? Så stanna upp och fundera. Och ta det i bön. Då du ber med Gud, så säg det högt. Börja gräva där tills du hittar det. Varför är du orolig? Varför är du rädd? Vad är det som kommer att hända? Vad är det som du på något sätt fantiserar att kommer att hända? Eller vad är det som liksom är din rädsla? Och säg det högt. Och säg det i din bön till Gud. David i psalm 42, hoppar vi lite här snabbt fram och tillbaka, så frågar också då han i psalm 42, frågar, varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Och så säger han, lita på Gud. Så det här är en viktig grej. Hoppas du tar med det här från idag. Att i din kvällsbön ikväll, då du ber till Gud om saker, så försök hitta och bekänn inför Gud. Vad är du rädd för? Vad är det som du bekymrar dig för? Och berätta det för Gud. Vi läser vidare. Se på liljorna hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Där sinade ett utropstecken där. Så lite tro ni har. Det är en nyckel där. Vi behöver tro. Men också det att det är ett utropstecken. Så jag brukar tänka att okej, hur var Jesus då han sa det här? Var han arg på dem? Anklagade han dem? Eller liksom, hur såg Jesus ut? Vad hade han för tonfall? Eller var det bara liksom kanske en nöd i Jesus? För han vet att det här behöver vi. Så då han säger, så lite tro ni har. Kanske det här liksom att ni behöver det här. Ni behöver verkligen det här. Ni behöver ha tro. Fråga inte vad ni ska äta och dricka. Och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet vad ni att ni behöver det. Så oroa er inte. Och sen kanske ni har märkt att i världen så springer folk efter saker. Ganska mycket handlar om att springa efter saker. Kämpa för att få saker, få mera saker. Och liksom det här behovet, vad man egentligen behöver, liksom bara växer i takt med det som finns att få. Men oroa er inte. Er far vet vad ni behöver. Och det behöver ni våga tro på också. Att okej, jag får det jag behöver. Gud tar hand om mig. Så oroa er inte. Er far vet vad ni behöver. Att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. Så oroa er inte och var inte rädda. Han har beslutat ge er riket. Men då igen, vad är riket? Vad har han beslutat att ge oss? Vad är det liksom vi förväntar oss att vi behöver vara oroliga? Får vi vårt hus eller vår tomt? Ska vi få Vasa? Ska vi få riket Finland? Vad är det vi ska få? Det är Guds rike han talar om. Och därför kan det vara viktigt att förstå vad är Guds rike. Vad det vi får och det är det vi behöver. Sen hoppar vi vidare här också i slutet på den här kapitlet här. Som Tanja kanske var lite in på också där. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Bra. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Ska vi ha handuppräckning här och se vem har gjort det? Nej, det är inte så många som gör det. Och det tror jag att Jesus vet om. Han vet våra begränsningar, han vet lite vad vi kämpar med. Men jag tror han ändå vill poängtera någonting här. Att det som vi äger ofta är en uppkomst till vår oro också och rädsla. Och han pekar ju lite på det här också att tjuv och mal förstör. Någon kan repa lacken på din nya bil eller du har en bil som du är beroende av, en gammal skrothög, men du kommer inte jobba utan den. Det är ofta de här sakerna, våra egendomar, som ger oss oro och rädsla. Men samla era skatter i himlen, för där finns det ingen som kan komma och ta dem. Och de kan vi göra, de behöver inte vi på det sättet vara rädda att någon kommer förstöra för oss. Men det här kan kännas väldigt radikalt, Jesus uppmaning, vad han förväntar oss att göra. Det kan vara svårt. Och för oss, om vi tycker det här känns svårt, att det här kan kännas som en svår uppmaning att inte vara oroliga, inte vara rädda. vi har det ganska bra. Det är samma ord, samma bibel som de läser runt om i hela världen. Samma uppmaning, samma ord som går åt de som lever i krig, de som lever i förföljelse, de som torteras, de som sitter i fängelse, de som inte har någonting, de som svälter, har samma ord. Och därför känns det väldigt radikalt att Jesus säger det här. Att var inte rädd och var inte orolig. Även om det kan se väldigt, väldigt illa ut. Så hur ska de kunna ta till sig ett sånt här ord? Man känner sig, om du går till någon som har det jättesvårt, så kan det kännas lite fel att gå och säga, men det är lugnt, var inte rädd, var inte orolig, löser sig, bli bra, bli bra. Men det kanske är svårt att ta till sig någonting sånt. Mm. Det är ganska liten text där, men ni kan ha med er egen bibel, så då blir det lättare att följa med. Jag tänkte att ni åtminstone vet var vi är. Men vad menar Jesus egentligen då? Man kan ju nästan vara så att hur täcks han säger något sånt. Jag skulle inte täckas gå och säga något sånt åt någon som lider och har det svårt. Men han säger det. Det kan till och med upplevas som att det är väldigt provokativt det han säger. Men om man lyssnar på vad han säger. Vi läste just texten. Ni kan läsa den på nytt sen då ni kommer hem. Eller senare ikväll eller när som helst. Men han säger inte att det inte finns någonting att oroa sig för. Det är inte det han säger. Och ibland har jag lite svårt med det här. Det blir nog bättre. Det är inte alltid det blir bättre. Och jag kan veta att det är svårt om du har det svårt. Om du är i en jättejobbig situation just nu och någon säger det kanske inte blir bättre, men det är bra. Och det kan vara svårt att våga tro på. För det finns massor av skäl till oro och rädsla här i världen. Och det vet Jesus. Och det är därför han säger det. Han vet att du har jättemånga bra orsaker att vara orolig. Han vet det. Men han vet också att vi inte behöver oroas. Men vem kan leva efter Jesu ord i det här fallet? Om man börjar med att tänka, kanske det var lättare då Jesus gick på jorden. Kanske det var lättare på den tiden. Han sa, jag oroar inte. Och så, det var varmt och skönt i Jerusalem och man plockade frukt från träden och där fanns det mat och man sov ut på ängarna. Det var inte hemskt på något sätt. Så, men var det lättare på Jesu tid? Se om min hemliga signal till Oscar fungerar. Yes. Okej. Okay. Ett stycke historia plockat ur någon historiebok någonstans ifrån. Källa okänd, så glömde att skriva ner den. Jerusalem under Jesu tid. Allt angående den romerska ockupationen var hatiskt för judarna. Från förtryckande skatter till fysiska övergrepp av romerska soldater till den motbjudande idén att den romerska ledaren var en gud. Upprepade ansträngningar för att få politisk självständighet följde utan resultat. Slutligen förstördes det judiska samhället i det första århundradet år 70 efter Kristus. När romerska legioner under Titus plundrade Jerusalem och förstörde templet. Förlusten av deras religiösa centrum krossade det första århundradets judars ande. Det här hände ungefär 40 år ish efter att Jesus har uttalat de här orden. Och jag tror att han visste att det här skulle hända. Och överlag på den tiden, vi har mycket bekvämligheter idag som de inte har på den. Livet var hårt på den tiden. Det var ännu hårdare för de som bodde i Jerusalem och var judar på den tiden. Det är att de här människorna Jesus sitter och säger att oro är inte, var inte rädda. Så det var inte lättare för dem på den tiden att ta det till sig än det var för oss idag. Och för att lite understryka ännu mera. Där. Det här är en målning av David Roberts. Det är Jerusalems förstörelse. Det här händer 40 år efter Jesus sagt, oroa er inte och var inte rädda. Och ni ska få riket. Riket ska tillhöra er. Jag tror att judarna antog att det var Jerusalem, riket som skulle höra till dem. Så här ser deras rike ut 40 år senare. Ungefär 1 miljon dör av våld och svält. Eller 300 000 till 1 miljon, det är svårt att veta. Det hände för väldigt länge sedan. Ungefär 100 000 av judarna tas till fånga och blir slavar. Så vad menade Jesus med att inte oroa sig? Att inte vara rädda? att inte oroa sig. Om man liksom skulle ha tänkt att inte oroa sig betyder att min fond där jag sparar pengarna om 40 år har jättebra avkastning. Om man skulle mena det så skulle man kanske bli lite besviken. Fonden där så gav inte riktigt bra utbetalning efter 40 år. Pensionen var inte kanske säkrad. Och Jesus visste antagligen att det skulle gå så här. Så ljuger han? Eller vad gör han? Varför säger han så? Hur täcks han sig sådana här saker då han vet att det kommer att gå så här? För dem han pratar till just då. Vi går och tar ett exempel. Lärjungarna borde vara ett jättebra exempel. De levde ändå tillsammans med Jesus. De gick med Jesus. De levde med Jesus hela tiden. Så vi läser från Matteus evangeliet 8:13-27. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. Det kom då fram och väckte honom och sade: Herre, rädda oss, vi går under. Han sade till dem: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Aha, där igen. Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sade: Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Så lite tro ni har. Jesus visste att inte kommer de att gå under och dö. Lärjungarna kanske skulle ha visst att de skulle lyssna på Jesus och tro på honom. Men den här sången man sjunger i söndagsskolan ibland, det här med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen och sådär, den känns ju inte riktigt biblisk av någon anledning här. Men lärjungarna då också var rädda, även om de levde tillsammans med Jesus. Men kanske det här var i början med deras vandring med Jesus. Kanske de bara inte hade lärt känna Jesus, kanske de inte hade förstått vad han predikade. Som här, vi hör vad jag säger, vad vi läser, men går det in i hjärta. Så vi kan hoppa till slutet av vandringen lärjungarna hade tillsammans med Jesus. Går ungefär 3 år senare i tiden och kollar, har de förstått det då? Har lärjungarna förstått vad Jesus har försökt säga åt dem? I Markus evangeliet, där på slutet, 14, kapitel 14, då Jesus grips, övergav alla honom och flydde. De blev övermannade av fruktan och rädsla och sprang iväg från Jesus. Efter gått 3 år med honom förstår de fortfarande inte. Och sen senare, efter Jesus har dött, står det i Johannes evangeliet kapitel 20. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Så de gömmer sig bakom låsta dörrar och är rädda. Så varför har inte budskapet gått hem hos lärjungarna efter att gått med Jesus och levt med Jesus dygnet runt i 3 års tid? Vi kan hoppa lite framåt i Bibeln. Vi går till Apostlagärningarna kapitel 27. En lite annan båtberättelse som kommer lite senare i Bibeln. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började de vräka lasten över bord och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa det: Men nu uppmanar jag er, fatta mod! Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt. Och han sade: Var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män. Jag litar på Gud och att det blir som han har sagt mig. Jag litar på Gud och det blir som han har sagt mig. Här började gå hem. Så någonting har hänt. Vi tar ett annat exempel, också från Apostlagärningarna. Kapitel 6, vers 8. Här har vi Stefanus. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken under bland folket. Då kom det fram några från synagogan som kallades det frigivnas folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien och började diskutera med Stefanus. Men det kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då intalade det några män att säga: Vi har hört honom predika hediska ord mot Mose och Gud. Det hetsade upp folket och det äldste och det skriftlärde och kom sedan och grep honom och förde honom inför stora rådet. Sedan skickade de fram falska vittnen som sade: den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss. Alla som satt i rådet fäste blicken på honom och de såg att hans ansikte var som en ängels. Här kan vi jämföra med de lärjungar som var rädda och gömde sig bakom låsta dörrar för princip samma gäng som Stefanus står här framför. Och här, istället för att gömma sig bakom låst dörr, så står det: den där mannen slutar inte. Det var liksom inte att stoppa honom. Och vi kommer till ta sista den där. Även slutet på den här berättelsen om Stefanus och fortsätter. Då frågade överstepressen: är det verkligen så? Stefanus svarade: bröder och fäder, lyssna på mig. Så håller han ett riktigt bra tal som ni kan läsa själva, där han drar typ hela historien för judarna. När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanus. Men fylld av den heliga ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sade: se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång. Och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus medan han bad och sade: Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och ropade med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med det orden somnade han in. Nu det här med framgång och sånt, så kanske det här inte slutar så jättebra i våra ögon eller med vårt perspektiv. Men det kanske ändå var det som hon borde eftersträva. Stefanus kände ingen rädsla, ingen oro ända till slutet. Men någonting har hänt. Någonting har gjort en skillnad. Fråga här, ni som sitter här. Vad är skillnaden? Min fru är med. Hon är enda som lyssnar på mig. Ja, det finns en ledtråd där. Det är den helige anden. Nyckeln till att kunna leva enligt Jesus uppmaning är den helige anden. Och kan läsa från Apostlagärningarna igen, kapitel 19, vers 1. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest inom inlandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Han frågade: vilket dop blev ni då döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sade: Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den som kommer efter honom, det vill säga Paulus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn, och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Nu hoppas jag verkligen att ni vet vad dopet i den heliga ande är för någonting. Det finns ett dop i vatten där, och det finns ett dop i den heliga ande då du tar emot den heliga ande så att du kan släppa din oro och rädsla och mycket, mycket annat. Om du inte vet vad dopet i den heliga ande är, då behöver vi predika om det härifrån någon dag. Men det får någon annan ta. Men du behöver den heliga ande för att kunna släppa oron och rädslan i ditt liv. Du behöver ta emot den heliga ande. Och varför behöver vi släppa oron och rädslan? Vi kan ju vara frälsta och leva på ändå. Men rädslan och oron, den sliter på dig. Den tar energi. Du kan till och med många kan intyga om att oro och rädsla och stress och ångest, att det sliter på en fysiskt. Det ger sjukdomar, det ger problem. Så oron, den sliter på dig. Den skäl din frimodighet. Du vågar mindre. Är du rädd och orolig? Du vågar inte göra saker kanske som du skulle vilja göra. Eller sånt som du behöver göra. Någonting som du vet att jag måste göra det här, men jag klarar inte av det. Så rädslan, den är begränsande, den är förlamande. Och den kan hindra dig från att gå in i din kallelse. Vilket är en tragedi. Så rädsla och oro, det begränsar oss och hindrar oss från att göra saker. Och nästan alla sådana filmer och böcker och historier och berättelser som handlar om folk som måste överkomma sin rädsla för att göra någonting, få ut på ett stort äventyr eller rädda någon eller göra någonting häftigt. Men de här filmerna och böckerna, så ofta gör det dem i egen kraft. Men även små exempel, äventyr i livet, förhållanden. Ofta har någon tagit första steg och våga nå ut till en annan. Företag, att våga starta någonting eget, någonting nytt, någonting osäkert. Det skulle inte finnas något företag om inte någon skulle våga övervinna den rädslan. Men att själv utvecklas och växa. Och det finns många exempel. Det finns människor som är så rädda som de vågar inte ens till slut gå ut genom dörren. Och det är lätt att förstå vilket fattigt liv man får om du låser in dig i lägenheten och inte vågar gå ut. Så det finns många som är väldigt begränsade på grund av oro och rädsla i sina liv. Så från Jesaja, sista uppmaningen, sista bibelversen för dig här, står det så här i kapitel 41. Och var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrkar dig, jag hjälper dig. Jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Och jag tror väldigt starkt att det är livsviktigt för dig att få tag i den helige ande. Få bli fylld av den helige ande för ditt liv och för den du är. Och jag kände väldigt starkt här inför det här mötet där jag förberedde mig att det finns någon här som måste få tag på det här budskapet idag för att klara sig genom den här vintern som kommer. Och jag hoppas att om du är här idag och du lyssnar på det här, så låt inte det här gå förbi. Vi kan ta upp lovsångsteamet och börja plinka på en liten plink här i bakgrunden. Och jag kan också be förebedjarna att komma upp och ta sina platser. Vi har såna här. Och sen vill jag uppmana dig att komma fram och få förbön idag. Är du inte andedöpt, så absolut. Någon kan be för dig, lägga händerna på dig och du får ta emot den heliga ande. Men jag tror att det är enormt viktigt för många här idag att komma och få förbön. Få den heliga ande för att kunna släppa den oro och den rädsla som du kämpar med. Den oro och den rädsla som på något sätt håller dig tillbaka. Som begränsar dig, som förlamar dig. Som hindrar dig från att göra de saker som du borde få göra. Men också dig som på något sätt börjar ta fysisk skada av din oro och rädsla. Så det kan vara kan kännas svårt att komma upp och få förbön. Men jag har gjort det själv 100 gånger. Det kan vara lite tröskel att gå fram, men det är så värt det. Det ger så mycket. Och vi har 2 förebedjare på den här sidan. Och 2 på den här, 3 på den här sidan. Så det finns folk som kan betjäna dig. Så jag hoppas du kan komma upp. Att du vågar. Så att du får släppa din oro. Släppa din rädsla. Men också att du ska kunna bli frimodig. Att du blir förlöst. Du ska kunna gå in i de planer som Gud har planerat för dig. Han har en plan för ditt liv. Han har någonting som han vill att du ska göra. Och det är inte någonting skrämmande eller någonting som bryter ner dig. Det är någonting som kommer att skänka så mycket åt dig. När du kommer in i planen som Gud har för ditt liv. Så jag hoppas jag kunna förmedla det här budskapet åt dig. En enkel man som bara också var ganska orolig till att börja ställa sig på den här scenen. Men jag hoppas kunna förmedla det som Gud har åt dig idag. Och speciellt du som har en svår vinter framför dig. Ta den här chansen. Kom upp på förbön. För jag tror det är livsviktigt för dig just idag.